Psykiatrikerna.
Hej och välkomna till Psykiatrikerna med mig Anders Hansen och med min kollega Simon Kjage. I dagens avsnitt så ska vi träffa en svensk forskare som sedan 20 år tillbaka är bosatt i USA, nämligen Anders Eriksson.
Och Anders Eriksson är faktiskt en forskare som har gjort enorm internationell karriär inom området expert performance. Alltså frågan om vad är det som gör att vissa personer blir experter på sitt område. Och det här har han nu också skrivit en bok om som har kommit i översättning på svenska som heter Peak.
Och Anders Eriksson, hans forskning kommersialiserades eller gjordes uppmärksammades efter att en författare som heter Malcolm Gladwell skrev en bok för 10 år sedan som heter Outliers. Och i den här boken lanseras 10 000 timmars regeln, som i princip är att man kan bli expert på vad som helst om man bara lägger 10 000 timmar på det. Och i Gladwells bok så lyfter han fram Beatles och Bill Gates och advokatfirma som exempel på individer som har blivit experter inom sina områden på att öva 10 000 timmar.
Så vi undrade förstås, vad var det nu för lärdomar som Eriksson hade lärt sig under alla de här åren av forskning när det gällde just att bli expert? Men lustigt nog så verkar det som att Anders Erikssons bakgrund faktiskt började lite som en slump där han stötte på en gammal studie från 20-talet.
Och den här intervjun med Anders Eriksson, den är gjord på engelska. Dels för att Anders ville det, men också för att det här eventuellt kommer sändas internationellt.
Well, you know, it was at the time I was a postdoc in Carnegie Mellon University in Pittsburgh, and I was invited to work on thinking aloud as a way of understanding what people were thinking. And I was kind of looking for a project where one could use the insights from understanding what people are thinking to explain certain things. And I found this study that showed that your digit span could be increased pretty dramatically by training. So I think, you know, maybe the best subject went up to like 14 or 15 or something digits that they could reproduce perfectly. So that seemed to be counter the current views at the time that, you know, your short-term memory or your working memory was severely limited. So if you could really change that by training, that really, you know, was raising a lot of interesting theoretical questions. So I got talking to Bill Chase, who was one of the main researchers on short-term memory and individual differences. And he found it quite interesting if one could actually replicate this early finding. And I was very interested in having people give verbal reports so you would actually understand, you know, are these individuals doing something quite similar as their span is increasing? Or is there some difference in the cognitive processes that they engage in?
Så vid den tidpunkten när Anders började med den här forskningen, då tänkte man sig att det fanns liksom en övre gräns för hur många nummer man kunde lära sig utan till. Och det Anders Erikssons forskning visade, det var att det verkade inte finnas en sån övre gräns, utan med träning så kunde man lära sig fler och fler nummer utan till.
Exactly, and I think it was kind of viewed that this test of reading digits and having people report them back would actually show now significant invariant capacity differences between people that in some sense really constrain what they would be able to do easily. So if you were able to reproduce 9-10 digits, that would give you a real advantage over people who might even have a hard time reproducing 5 or 6.
So much of your research has been focused on actually sort of breaking that myth of the upper limit. And you argue that there seems to be no upper limit for human development. Is that?
Well, I think I would argue that exactly right, that I'm really interested in the training and how can we understand, you know, what it's really happening with training in a way that is compatible with the science, the other parts of science? Because I think there's a large literature that kind of claims you can do anything, you can dream up, or, you know, you can do anything. But they're really not, you know, proving and showing the path by which you can improve some particular ability. So I think that's where kind of I feel that we were, you know, trying to do something that was a little bit different from what has been done in the past, of really understanding the details of what is happening when somebody's performance is, you know, getting very high. And I guess in this first training study that we did, the first subject was actually able to reproduce, you know, not 20 digits, but over 80 digits long lists.
But it took him 2 years to get that point.
Exactly. And but you know, I think that's the other insight, that if you want to improve something, it's going to take a fair amount of time, and you're going to have to work on all sorts of different aspects of your performance. So it's really kind of raising questions about this view here that you have a gift and it's really your job just to find your gift. And I think that's a very destructive kind of view that leads a lot of young people tasting this and tasting that and then never really finding what their gift is, and in a sense wasting a lot of years that could have been, you know, used to kind of build up a skill that would, you know, really provide them with some opportunities to do interesting and important things.
Det här är ju jättespännande, tycker jag, att hans forskning då liksom visar att vi föds inte med en supertalang inom ett område som vi ska liksom hitta våran personliga gåva, det jag ska göra i livet, utan vi kan bli bra på väldigt mycket. Och som man säger då, att många kanske har tolkat det här som att jag har en gåva, det finns någonting som jag är fantastiskt bra på, och så provar man massa olika saker i livet, testar en det ena, hoppar från en det ena till en det andra, och så bränner man en massa år på det liksom.
Exakt, och det är det här som är så fascinerande i den här ursprungliga studien som Eriksson refererade till. Där kunde han alltså med hjälp av träning få en försöksperson att med träning lära sig att komma ihåg fler och fler nummer. Och där man då från början tänkte sig att det kanske fanns en övergräns på 10-15 nummer, så att om man repeterade ett nummer en gång varje sekund så kunde man liksom lära sig max 15-20 nummer. Men med hjälp av träning så kom alltså den här försökspersonen upp till 80 nummer. Det är ofattbart. Man tänker sig alltså att man repeterar nummer under nästan 2 minuter randomiserat, och försökspersonen är kapabel att komma ihåg de här numren. Och nu har tydligen utvecklingen gått ännu längre, så att personer är ännu duktigare än den här i den här initiala studien.
Men det betyder ju då att talang, eller en slutsats av det, att talang spelar mindre roll inom väldigt många områden än vad vi intuitivt tror. Det beror mer på träning, men träning innebär inte att man sitter och övar planlöst på att spela gitarr eller piano eller vad det nu kan vara, utan det är väldigt viktigt att den är strukturerad och gärna leds av någon på ett liksom professionellt och strukturerat sätt för att man ska kunna uppnå en väldigt hög nivå inom något område.
Exakt, så jag menar det som du nämnde med Malcolm Gladwell, så 10 000 timmars regeln, det här med att man måste faktiskt lägga ett stort antal timmar på någonting för att faktiskt bli duktig på något. Det stämmer ju. Men det handlar inte bara om de timmar man faktiskt lägger, utan Eriksson lanserar ju det här deliberate practice som två andra komponenter som också behöver komma till. Och det är dels att man lägger ner timmarna, men också att man är fokuserad på det man gör. Och slutligen att man också använder sig av empiriskt testade metoder för att lära sig mer. Och det enklaste sättet att faktiskt komma åt de här empiriskt testade metoderna för att lära sig mer, det är ju att ha en lärare som själv har gjort den här utvecklingen, som själv har lärt sig vad som faktiskt fungerar. Och därför så återkommer Eriksson ofta till värdet av att ha en personlig tränare eller personlig coach som kan liksom forma, jag ska säga, den utbildningen för den här personen som vill utvecklas. Och essentiellt så blir det ju som Eriksson säger en slags mindshift. Alltså vi ändrar uppfattning från att tro att vi måste gå runt i världen och försöka hitta det som är vår talang. Och istället så handlar det om att vi bestämmer själva vad är viktigt för oss. Vad vill vi bli bra på? Och med hjälp av rätt metoder så kan vi då utvecklas och bli fruktansvärt bra på det här. Om vi lägger ner de här timmarna, om vi lägger ner fokus och också har en lärare eller metod som gör att vi använder det på ett sätt som faktiskt funkar. Men han sammanfattar också det här med att det här är jobbigt. Det är inte särskilt kul att lära sig och bli bra på någonting. Och därför så blir det ofta så att många slutar när man har kommit till en gräns där man liksom fungerar och man kanske slutar utmana sig helt enkelt.
Och det borde betyda då att välj verkligen med hjärtat. Välj det du tycker är roligt. För det är, det är bara det som du kommer tycka kunna öva så mycket på, kort och gott.
Ja, men det är ju, jag menar, någonstans så måste man ju börja någonstans. Rimligen så börjar man med det som man tycker är spännande. Men Eriksson återkommer ofta till det här att det här handlar om ett medvetet val som vi gör och faktiskt utvecklas. Han menar i princip, så som jag tolkar honom, att det är väldigt få personer som blir väldigt bra på någonting som ständigt tycker att det är roligt att göra det man gör. Utan ofta så innefattar den här träningsdelen ett stort moment av att det är jobbigt och besvärligt. Och då har man särskilt stor nytta av en tränare eller en lärare som kan hjälpa en att sätta delmål och underhålla sig, den här motivationen att gå vidare.
Sen den här tidslängden då, alltså 10 000 timmar som Gladwells bok handlade om och som blev ett begrepp efter den. Det har väl Eriksson också frågasatt och tyckte att det var ganska godtyckligt 10 000 timmar. Vissa, ibland krävs det 20 000, ibland räcker det med 5, men...
Ja, alltså på sätt och vis så ifrågasätter han det, därför att den här 10 000 timmars regeln kom ju från en studie på musiker som var 20 år. Där kunde man se att just de som var duktigare, de hade tränat just 10 000 timmar. Men det beror ju på var man sätter gränsen. Alltså vid 18 års ålder så är det snarare 7 500 timmar, vid 30 års ålder snarare 20 000 timmar. Så att det beror lite på var man sätter gränsen. Men kontentan är ändå att man behöver lägga ner ett stort antal timmar. Det finns liksom inga genvägar. Men med det här insikten om att det krävs många timmar av fokuserat och empiriskt testat tränande, då finns det faktiskt möjlighet att förändra vår syn radikalt på vilka möjligheter vi faktiskt har.
I find it sometimes useful to think of a skill as a house. And if you want to build a 4-story house, you're not going to be able to kind of start with a hut and then just accumulate more and more materials. You're going to actually have to, you know, put in a foundation that actually can support a 4-story house, and then you add structure and eventually you have the house generated. But it's not because of you just more or less going around the woods trying to find sticks that you can kind of collect into a big pile. And I feel that a lot of activity that people engage in doesn't have that goal direction. And it's relatively rare that you have an individual teacher that really has proven him or herself by training other individuals.
So även om det finns vissa saker som man måste lära sig som ung för att faktiskt få rätt anatomiska färdigheter, som till exempel ballett eller handboll och så vidare, så verkar det som att med rätt träning så kan man faktiskt utvecklas även när man är betydligt äldre.
Now, those are really not skills. They are kind of more anatomical things. What I believe is kind of relevant to this idea of starting early is that as a child, you can basically establish habits of being concentrated and focused on training, and you probably may be sensitized to the fact that if you're going to do really well during training, you need to have slept and basically have, you know, a concentrated mind. And I believe that a lot of these kind of beneficial habits, if you acquire them as a young child or adolescent, it's going to be so much easier than if you decide at age 18, you're now basically interested in becoming really good at something. Now you actually have to start quite slowly, because with kids, it seems like they can concentrate for 15, 20 minutes a day. And if you push them beyond that, they're just not going to be able to kind of sustain that full concentration. So it's almost like your ability to focus is something that also needs to be developed, and it may also be dependent on the particular domain that you're actually trying to improve.
Så att träna sin koncentrationsförmåga, det är oerhört viktigt, framförallt i ung ålder. Det är det han säger här.
Mm. Jo, men det är väldigt tydligt att det blir någon slags metalärande, insikten om att man faktiskt har kämpat under väldigt lång tid för att lära sig någonting i ett visst område. Det ger en insikt om att om man ska lära sig någonting nytt så behöver man lägga ner väldigt lång tid och fokuserat lärande på att faktiskt bli duktig på det området.
Men hur ska man få en 10-åring, 12-åring mer koncentrerad då?
Ja, det är förstås en stor utmaning. Alla som har barn vet ju hur utmanande det är att just få barn att vara koncentrerade. Men jag tror att det som Eriksson pekar på, det är just det här att man behöver vara fokuserad under ganska begränsad tid för att man ska få ganska stor utväxling faktiskt på träningen. Så det handlar kanske om hur man gör snarare än hur mycket man gör. Och när det gäller undervisning...
I då, den åldern alltså?
Ja, generellt sett så handlar det väldigt mycket om innehållet. För att jag menar, träning är en sak. Sen pratar Eriksson om purposeful training, det är mer fokuserat. Men sen deliberate practice, då handlar det om att man också använder sig av metoder som liksom funkar. Och han tar ett exempel i sin bok när det gäller träning i fysik, som är ett ganska komplicerat ämnesområde. Där man randomiserade till standard liksom undervisning kontra då undervisning som byggde lite på idéer kring deliberate practice. Och framförallt då idéer om att man ska lära sig att använda sin kunskap snarare än att man ska lära sig kunskap för kunskapens skull. Och det man gjorde då, det var att man arbetade hela tiden med frågor till studenterna, att de fick liksom lösa frågorna. Mer liksom, om man säger, problembaserat lärande, om man säger så. Och det man kunde visa i den studien, det var att man ökade förmågan att lära sig saker på samma tid dubbelt eller ännu mer.
Det går ju, mycket av det här går ju lite stick i stäv med hur hans forskning har faktiskt populariserats, inte minst av Malcolm Gladwell då.
Jag tror att det är lite sådär att det är väldigt tacksamt att ha den här 10 000 timmars regeln, att om man bara lägger ner de här timmarna liksom, så är det fine. Och det är förstås inte så enkelt, utan alla vet ju att man måste anstränga sig och vara närvarande det man gör för att man faktiskt också ska utvecklas. Och jag tror att det är det här som är själva insikten, att man behöver kämpa fokuserat under lång tid och att det är jobbigt, till det som Eriksson vill förmedla. Att det finns ingen enkel lösning, och här kommer också betydelsen av läraren in.
Och att talang då, medfödd talang, spelar faktiskt mindre roll än man ofta tror.
Ja, det är ju definitivt det Eriksson återkommer till hela tiden. Och här blir det nästan ett politiskt budskap. Och om man nu ska vara lite kritisk, är det väl där som jag faktiskt var väldigt tacksam över att få möjlighet att prata med Eriksson. Därför att mitt intresse har ju handlat väldigt mycket om just individuella skillnader. Och det Eriksson ändå tillstår, det är att det kanske ändå finns individuella skillnader i just förmågan att stanna i någonting fokuserat. Till exempel så vet vi att det finns en variation i uppmärksamhet. Och det är klart att har man större förmåga till uppmärksamhet, då är det förstås lättare att fokusera, att träna i någonting. Men slutligen så handlar det alltså om hur mycket man faktiskt tränar fokuserat.
Men så det, då, det du säger är att det är den de skillnaderna i uppmärksamhet snarare som påverkar hur bra man blir, inte grundläggande skillnader i musikalitet eller hur litterär man är eller något annat, utan det är den här grundläggande uppmärksamheten som det kokar ner till i slutändan.
Ja, bland annat den typen av väldigt grundläggande egenskaper som jag tolkar Eriksson i alla fall är det hans uppfattning. Men jag menar, det finns förstås andra forskare som inte riktigt håller med Eriksson om att så här är fallet. Men jag menar, för att åka åt till det här politiska, han menar att det blir liksom en självutfyllande profetia, att om man tror att man måste ha talang för att bli bra på någonting, då kommer man inte att utsätta sig för den träningen som krävs för att bli bra på någonting, därför att man upplever att det är jobbigt och det blir liksom ett kvitto på att jag inte har talang för det här, för det är jobbigt. Men det Eriksson återkommer till, det är att det spelar ingen roll, all träning är jobbessentiellt, och då handlar det om hur kan vi göra så att man ändå fortsätter att utvecklas inom det här området. Och där kommer återigen läraren in i väldigt stor utsträckning.
And basically, you know, knowing that teachers will actually be able to help you find the right way. So if you're doing it by yourself, you may be doing the right training. But it's very clear in many domains that what people think they should be doing is actually not what training and coaches know is the most effective way. So for example, if you want to, you know, try to dunk the ball in basketball, a lot of people think that what you need to do is to increase how you can sort of jump up in the air. And by just doing that over and over, that is the most effective way of actually improving your ability to jump up in the air. Turns out that much more effective techniques are weightlifting. So if you actually are lifting a weight with your legs, that's actually going to be a much more effective way for you to increase how high you can jump. Another thing that is very effective is actually being up on kind of a pedestal and jump down on the ground, because that force that you have to absorb when you actually are absorbing now your body coming towards the ground is a much more effective stimulus for causing these changes to the muscles and buildup of strength than basically this thing of jumping up and try to reach the basket.
So tränaren eller läraren kan alltså hjälpa en att träna på rätt sätt, men också genom att få en att upprätthålla motivationen och fortsätta arbeta framåt.
So basically the trainer or the teacher identifies now appropriate tasks that this individual, based on their knowledge about other individuals, would be able to learn within the next couple of weeks. Mm. And then basically you assess here whether the student has been successful in doing it. And if they haven't, the teacher can now identify what are the remaining problems and then correct those. But then eventually when you get to this, you know, kind of little milestone or marker, you know, now you actually move and address some other aspect that will be on the path to the highest level of performance.
So did your teacher do that?
Well, one question with respect to me, I wouldn't argue that I'm world class at anything.
I don't know about that.
I feel that early on I realized how much time individuals spent to become extremely good at things. And I think I really told myself, you know, it's either trying to be good at one thing or possibly try to study a lot of people who are getting good at things. And I chose the latter.
Så Eriksson, som jag nämnde, har ju fokuserat väldigt mycket på områden som karaktäriseras av att det är väldigt tydligt att man är bra eller dålig på någonting. Men han har alltså intresserat sig mer och mer nu också för områden som är lite mer komplexa. Till exempel just intrapersonella färdigheter när det gäller hur kliniker arbetar med patienter.
Right, and I think there's some interesting things in medicine where they're actually training doctors, for example, delivering messages here about terminal diseases in a way that is sort of maximally constructive to the patient. Mm-hmm. And I also see, you know, basically when it comes to chronic diseases, it seems that it's so key to basically be able to understand what the patient believes the problem is. So if you're going to convince them here that they need to follow this therapy and maybe change their diet and their exercise mm-hmm. habits, you need to be able to relate it so they are on board here and can actually now be attuned to the changes that they're concerned about. And I think that's when, you know, research actually have shown that when people actually can make that, a doctor can make that connection, the patient is much more likely to, you know, comply with the prescribed therapeutic behavior.
Hur tänker du på utbildningen av oss psykiatriker, Simon, när du hör det här?
Ja, men det är en intressant fråga faktiskt. Det som är lite tragiskt verkar vara så att i Erikssons forskning så talar mycket för att som kliniker och läkare så utvecklas man ganska snabbt initialt. Man lär sig mycket nya saker. Men sen när man väl har blivit specialist så är det inte alls lika tydligt att som grupp att specialister utvecklas. Det finns inte riktigt den här feedbackmekanismen för att utvecklas. Och därför så ser man då i studiet på gruppnivå att det inte händer så mycket faktiskt med kunskapen.
Samtidigt erbjuder ju ny teknik jättefina möjligheter att vidareutvecklas och att verkligen ha de bästa lärarna i världen. Det är inte lätt för alla att hitta världens bästa pianolärare till exempel. Men däremot så kan man ju via YouTube nu har man ju access till enormt bra lektioner inom en mängd områden som är fullständigt gratis. Då.
Ja, men det där är så fascinerande tycker jag, just den utvecklingen. Och det är ju extremt högkvalitativ utbildning som finns nu tillgänglig via internet. Om man nu ska vara lite kritisk mot det så menar Eriksson att visserligen så är det ju väldigt bra, men samtidigt så är ju väldigt mycket av den typen av undervisning riktar sig liksom inte individuellt utan riktar sig till snittet så att säga. Det finns inte riktigt den möjligheten att individanpassa utbildningen och Eriksson återkommer ofta till det här behovet av att ha faktiskt en personlig tränare som kan ge direkt feedback på vad man faktiskt gör bra respektive dåligt för att man själv då ska kunna utvecklas snabbare. Så kanske är det så att jag menar, det här tekniska utvecklingen, det är en möjlighet att ta del och få upp intresset och så vidare. Men vill man verkligen progrediera i det här deliberate practice som Eriksson poängterar som det centrala, då behöver man ändå ha den här individuella feedbacken som en central del. Och vi kommer återkomma till det här med internet och hur det påverkar våra hjärnor och förmåga att tänka i en senare podd med Susan Greenfield från Oxford. Och hon menar ju snarare att det här kanske är någonting negativt till och med, därför att det ger oss ännu större möjlighet att hoppa runt på olika saker och aldrig bli riktigt bra på någonting. Men det finns också en annan aspekt, tänker jag, i det som Eriksson beskriver. Det är ju en oerhört positiv och ljus bild som han förmedlar, att vi har möjlighet att bli egentligen bra på vad som helst, bara vi ägnar tiden och gör det fokuserat och på ett empiriskt riktigt sätt. Så blir ju konsekvensen, eftersom de flesta av oss inte är kanske experter på ett område, så innebär det då att det är vårt eget fel. Ska vi skylla oss själva att vi liksom inte har blivit experter på något?
I guess I think it's sort of what I view as sort of my mission is more to tell people and find evidence that would convince them that if they were willing, you know, to commit, that they would be able to do it. So if we had maybe 100 videos of people starting with the memory span, and then 2 years later, they basically could do 150 digits, all of them. That, I think, where you could actually see here how people changed, I think would convince some people who believe that they wouldn't ever be able to do it, that, you know, by seeing these incremental improvements and seeing these individuals starting out at the same level that they are right now would be kind of important. Now, the second one, and I think that may be kind of the key here, I mean, who would want to memorize a lot of random digits? I mean, what's the benefit? Especially if, like, 200 other people can do it. I can see here that some of our subjects gained a lot of, you know, fame for being able to do it because they were the only one in the world. But if everyone else is actually doing it, it becomes sort of, so what? So what I think, you know, that work really demonstrated is the ability, if you constrain yourself to a particular domain of information, and if it's chess or maybe if you're a scientist or a medical doctor, you can actually build up basically that memory system that allows you now to be able to do all sorts of operation in your mind that basically people who are starting out in the domain are just unable to do. And I think maybe if you were talking to these people who don't want to do it, if you offer them the opportunity of becoming a neurosurgeon or basically whatever, you know, who would make seven-figure salaries and be viewed here as remarkable. Now, it's a problem because society doesn't need 100,000 neurosurgeons. But in general, getting that discussion going and maybe now allowing people to develop, which would perhaps benefit us all if more people are now actually finding niches where they can actually provide services that nobody had thought about before.
Och här är väl lite Erikssons liksom vision. Ett samhälle där vi blir mer och mer, ska jag säga, experter på specifika områden.
Jag kan inte låta bli att tänka på det Sam Harris sa en tidigare på det här att artificiell intelligens som vi pratar om och risken att det förändrar arbetsmarknaden fullständigt, vilket det ju kommer göra. Mm. Tidigare så har vi liksom, det har inte funnits något behov av att arbeta fysiskt med våra kroppar, för det har maskiner kunnat göra. Men nu håller vi på att hamna i en situation där det kanske inte finns något behov av våra kognitiva processer längre, för det kan också maskiner göra i hög utsträckning, ja, effektivt.
Superintressant. Alltså, tänker du då att vägen framåt är just att vi blir experter? Eller tänker du att vi kommer aldrig kunna bli experter, för det är AI som kommer bli experterna?
Ja, det är en bra fråga, men utifrån Erikssons perspektiv så skulle det betyda att vi kan spöa maskinerna om vi ser till att bli superexperter på något område.
Det skulle vara liksom framtiden. Ett annat perspektiv som är intressant att fråga sig, det är ju förstås, jag känner mig själv väldigt entusiastisk efter det här samtalet, så vad kan jag göra, och för de av oss som har barn, vad kan vi göra för våra barn för att faktiskt utvecklas och bli duktiga just på ett område?
I would recommend this idea for you to pick an area that you really enjoy and then kind of introduce your children to that area. And I think there are ways in which you can do that. And I believe that it's not so much about finding gifts, but actually finding now kind of an enjoyable experience. And if you're willing to put in that time, maybe acquiring that skill together with your child. I was just talking to somebody who is now just bought a piano that he's going to kind of, because his daughter was interested in it, and that was something that he always wanted to do. And that would now allow, you know, for an interaction between you and your daughter, and you would then be able to help your daughter, you know, basically improve by going with her to the, you know, the music teacher, and then basically in some ways get that, you know, bond with your child and doing something that the two of you really enjoy.
Det säger alltså Anders Eriksson som med världsauktoritet inom området hur vi blir experter inom olika fält. Det var här var dagens avsnitt av Psykiatrikerna med mig, Anders Hansen, och med min kollega Simon Kjaga. Tack för att ni har lyssnat.
Den här podcasten har möjliggjorts genom Otsuka och Lundbeck. People creating products for better health worldwide with progress in mind.